Hallå där nere, efter det att MFF är klara för kvart i Svenska Cupen. Och hur firar man detta på bästa sätt, Ekberg?
Jo, det gör man med en lack Pontus Jansson, en lätt skärrad Martin Olsson och en jävligt besviken Henrik Rydström, faktiskt.
Ja, och dessutom har vi ett damlag som täppt igen bakåt, men som inte får hål framåt.
Nej, inte riktigt, men de jobbar på det. Bra motstånd ska vi komma till.
Ja, ta med det då innan vi ger oss ut på denna härliga siglats tillsammans. Att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss två. Men vi har en del och en sak som skiljer oss från resten av gänget.
Ja, och det står faktiskt skrivet på en halsduk numera. Vi är från Malmö. Kör vi det!
Och vi ska börja med att berätta att vi gör det här avsnittet tillsammans med Hoff Entreprenader, som med sina rötter i Malmö ombesörjer allt ifrån totalentreprenader, nybyggnation och renovering. Ekberg, det är andra säsongen som de är med och stöttar den här fräsiga podden.
Den andra säsongen, och det är vi så tacksamma för. De har ju varit med länge, så att de vet ju hur det är att hänga i när det blåser hårt. Skulle man ju säga, nu blåser det inte så hårt om MFF som är svenska mästare och så vidare, och vi har gjort en strålande podd om detta, så att härligt. Jag tycker fler kan göra som de goda hoffarna och hänga på det här tåget, men först och främst så är det de som ska tackas, för de har varit med nu hela tiden.
Så vi säger stort tack till Hoff Entreprenader. Då Ekberg, du var på plats. Vi ska kasta oss över det som hände på Eleda Stadion. MFF Varberg, vad gör du av allt det som skedde?
Ja, jag ska börja med att säga att vi satt och diskuterade om vi hade nog klätt oss lite varmt, tyckte vi. Men det hade vi inte. Vi hade klätt oss jättefel. Det var kallt, så det snurrade på den här
läktaren. Hade ni klätt er kallt? Är det det du säger?
Nej, jag vet inte. För det var otroligt kallt. Alla... Det gick som ett sånt här. Alltså han hann knappt blåsa av första halvlek, så var alla nere i pressrummet. För det var en konstig, ruggig, jäkla kyla. Men oavsett det så var det ju en match som jag ändå tyckte värmde ganska bra. Vissa gjorde väldigt bra prestationer, vissa har en bit kvar, skulle man ändå kunna säga.
Det här var ju den matchen som du själv på förhand hade sagt att nu ville du se det som skulle kunna vara embryot, eller i alla fall någonting som skulle kunna vara den elvan som vi kommer få se under säsongen här. Vad fick du ut av den elvan som ställdes på benen?
Lite grann, om man då går händelserna i förväg, så pratar ju Rydström lite grann om det på presskonferensen efteråt, att det är liksom en konkurrenssituation. Det kommer inte finnas någon elva på det sättet som man pratade om förra året kanske riktigt, utan här är mer konkurrens om platserna. Men man kan ju ändå säga att vi har ju tre av de här backarna satt ju där direkt, eller så här, Busanello, Derek och Pontus Jansson, och sen hade vi LBJ och vi hade Nanasi och vi hade Isak på toppen, och sen hade man liksom scramblat runt lite grann där med vilka som var runt omkring. Det var Aliva på en kant och vi hade McCauley som jag faktiskt tyckte gjorde en jäkligt bra och resolut match, och sen så hade vi ju Botheim också uppe på topp där, så att Johan Dahlin i målet, det känns ändå som det är liksom, det är den här procenten som kommer skrivas ner först och främst. Det är ju Dahlin, Jansson, Derek, Busanello, LBJ, Nanasi och Isak. Jag tror de kommer vara de som skrivs liksom så här. Det är de första som står på pappret. Sen så kanske man flyttar Nanasi lite ut i kanten eller någon annanstans för att få plats med andra. Rosengren var också med här nu, men det var ju för att Peña kanske hade en känning eventuellt. Alltså, han hade sprungit dåligt, och det måste han ju ha gjort för att han hade en känning. Annars hade han ju sprungit mer, antagligen. Så tror jag Rydström resonerar. Men där är ändå den att man kan byta ut. Jag tyckte han gjorde en fantastisk match också, Otto. Så att, men jag tror vi såg ändå en första första kritanamnet liksom, de första man kritar ner, de som står på den här stencilen man kopierar upp från början, de som alltid är ikryssade liksom, sen så fyller man på med annat.
Precis, och han var inne på i presskonferensen angående Stryger att han hade ju fått han hade markerat avhopp ganska tajt in på matchen dagen innan, tror jag, för någon form av magåkomma. Sen har vi då Christiansen också som också ska in i den här ekvationen, så att en del av de spelare som vi kanske också förväntar oss starta majoriteten av matcherna, de är inte tillgängliga heller. Där finns ju Tinnerholm också någonstans lite längre
och bak. Och Vecchia kom ju in i andra halvlek och det är liksom... Ja,
ja nej, men alltså att kvaliteten finns och att spelarna finns där, det är inget snack. Och Rydström har ju pratat om det under veckan också, att det kommer att bli lite mer roterande än vad vi fick se förra säsongen. Men där hade man också ett väldigt begränsat egentligen antal matcher. Nu kommer de bli många, många fler beroende också på hur långt man tar sig i kuppen. Och sen då när det kommer ett Europa-kval här lite längre fram och sen allsvenskan på detta. Så att det kommer att bli mycket mer matcher, då behöver man ju också rotera i betydligt större utsträckning. Sen ska vi inte, alltså, det var ingen av oss som kunde förutse vad som skulle hända förra säsongen, och likadant i år, det kommer komma saker och ting som vi inte sitter och ens funderar på i detta nu, utan plötsligt så är det någon skada som visar sig vara betydligt värre än vad man har tänkt, och så är man borta liksom resten av säsongen. Så att det kommer att bli ett jäkla roterande. Men om vi då går in lite på matchen här, alla vet resultatet vid det här laget, kanske inte det som MFF hade hoppats och väntat på, men det började ju ganska bra.
Ja, men det börjar ju med ett hörnmål där Pontus Jansson går högst. Och det här är ju ändå en grej att de har lyckats få rätt. Jag vet inte hur många hörnmål de har gjort nu. Av de åtta så var det ju ändå ett par hörnmål, alltså något hörnmål också. Men det var också inspel utifrån den kanten. Alltså, ska man säga, hörnmålsliknande situationer eller frisparksliknande. Alltså, där vi är ute vid den. Där det blir farligt när man slår in den. Nu blev det ju ett Varberg som bara sjönk ner. De var ju bara ute efter att bråka och sjunka ner. Alltså typiskt jävla sånt deltagarbeteende. Alltså, vi såg samma förra året när han var där med Skövde och härjade. Det, alltså deras högst osympatiska tränare.
Tobias Linderoth.
Tobias Linderoth, ja. Jag vill säga Anders Linderoth, men han höll typ på att ta upp Kristiansen, eller vad heter det, Hässleholm i Allsvenskan en gång i tiden. Men i alla fall, det här var ju mer alltså han är spelar ju cynisk fotboll vi kommer till det sen, men ja, tufft att trockla sig igenom. De sköt och det var ju hockeyteckningar liksom, de bara kastade sig ner och där kunde nog varit en och annan hands, där kunde nog varit lite allt möjligt. Någon blev skjuten i huvudet. Så de försvarar sig med näbbar och klor. 1-1 för dem är ju en enorm seger. Det är ju det liksom bland de bästa resultaten de har haft på länge och kommer få denna säsongen. Det kan de ju skriva hem om allihopa som var med på planen. Även Tobias Linderoth kan ju skriva till sin pappa och säga att han ju fick 1-1 mot Malmö FF. Sveriges bästa lag genom alla tider. Det var ju den attityden de gick ut med, att bara försöka på något sätt härja runt det här. Första halvlek så stod det, var det 12 skott på mål för Malmö, 2 men då hade de ändå ett mål och det är ju en tappad täckning borta på andra på liksom stolpen när man tror att det ska lösa sig, men jag vet inte hur han lyckas få in det inlägget via ändå en glidtackling, den här spelaren som jag inte vet vad han heter ens en gång, men han kunde knappt gå efter målet förrän han kom över till sin egen planhalva. Då kunde han springa igen. Planhalva.
Det här pratar vi om titt som tätt, att det är sånt här vi får förvänta oss när vi möter lag från den divisionen. Det finns ett gäng sådana i Allsvenskan också som ställer allt på mållinjen och hoppas på det bästa och Hail Mary är sig framåt här i världen. Och det är om det är vad de tror att de har och vad de kan. Så får de väl hålla på med det. Det slog inte så väl ut för Varberg nu senast här. Det senaste de var på i leda så förlorade de 4-0. Så att det är ju uppenbarligen inte en vinnande taktik i längden. Nu får vi se vad Linderoth kan göra med det här. Men det är ju träbensfotboll. Vi såg dem i Skövde förra året. Och ja. Jag tror,
han spelade likadant med Skövde mot Malmö förra året. Så Skövde gick i Superettan. Det funkar mot Malmö FF kanske då och då att göra så här. Mm. Men men det är också, det är liksom såna riktiga jävla toffelsegrar för dem. Alltså det är ju sånt jävla mög. Det är lite grann IFK Luleå som hade bara förlorade med 0-1 förra gången, som blev det 0-8 detta året. Det är liksom jag fattar inte det. Det är värdelöst sett. Det är fotbollsmördare om något. Att hålla på.
Ja, nej, men det säger väl någonting om vi nu ändå ska prata om detta då, om Tobias Linderoth, så säger du någonting om Tobias Linderoth som tränare och spelare, för detta är ju, det var ju det, alltså träbensfotboll var ju det han själv spelade som spelare när han var aktiv, och det har ju hänt en hel del inom fotbollen både i Sverige och utomlands, så att jag har svårt att se att den typen av fotboll som han propagerar för både som spelare och som tränare kommer ha en särskilt lång livslängd, utan tiden håller på att springa iväg från den typen av tränare och spelare. Jag har svårt att se att Tobias Linderoth hade haft den karriären som han hade när han nu slog igenom där i slutet på 90-talet och under 2000-talet. Om han hade kommit fram idag så tror jag inte att han hade haft någon vidare karriär. Så att vi får se om det här bara är liksom ett långsamt sänkande av skeppet istället för att hitta en väg framåt, för att och jag kan, vi kan väl ta det då redan nu också. Jag var rätt irriterad när jag lyssnade på presskonferensen. Finns ju i sin helhet för Patreons. Finns också intervjuer då med Pontus Jansson, Martin Olsson, Derek Cornelius. Och när man hör då Linderoth prata om den här skallningssituationen när Cornelius då blir skallad av en Varbergsspelare, så är det ju, det finns inga gränser för hur långt han ställer sig upp för sitt lag och tycker att nej, men det var inte fel och det var helt rätt och man måste stå upp. Han säger det på ett så extremt osympatiskt sätt, och jag förstår att han känner sig liten och pressad i det läget. Han sitter hos Malmö FF och ska ha presskonferens, och det är vad det är liksom, och det är Varberg, och det är ju ingenting i runda slänga. Och jag förstår ju att han tycker det är kanske en jobbig situation, och då stålsätter han sig, och det är ju precis så som han var som spelare också. Och det är ju en oerhörd begränsning såklart i detta, att man inte kan ha fler nyanser. När man då lyssnar på Henrik Rydström i det här fallet liksom, så ser man ju då att det finns fler ord i vokabulären så att säga. Och det kan man ju sakna hos Linderoth, men det gör ju att han kommer bli oerhört begränsad. Han kommer väl att hålla till där i superettan-trakterna. Så får vi väl se hur kul och hur länge han orkar hålla på med det.
Ja, men så är det ju. Han, med den attityden han har överlag. Och sättet han liksom inte lyckas med det han gör ändå. För det gör ju inte det. Skövde blev inte, det gick inte bra för Skövde. Och han kommer antagligen, kanske han har lite bättre material i Varberg en stund. Men sen tröttnar det också när man har harvat. Han kommer inte bli en allsvensk tränare. Det var väl någon som hade föreslagit honom som förbundskapten. Och det är ju också, det är ju hål i huvudet. Då kan han bli förbundskapten för sådär Kuala Lumpur eller något sånt här.
Ja, men herregud, nej, men det går inte. Nu får vi lämna det där.
Men alltså, för att han är tappad. Alltså det är
den
attityd som är helt vansinnig. Alltså Rydström blir också arg på domare, och han blir också, men han är ju, alltså han är orimlig i sitt sätt. Alltså han är på riktigt orimlig, och som du säger, när han sitter och säger att, alltså en halv minut efter Rydström har sagt att detta är oacceptabelt, det här vill vi inte se, det här är inte bra, så här får man inte göra, man kan inte göra på detta sättet. Jag har liksom ingen förståelse för att han ska bli så provocerad så att han tar ett rött kort och sätter laget i skiten och fortsätter liksom. En minut efter det så säger jag lite, ja, han står upp för laget. Alltså, är han dum i hela huvudet?
Ja, det känns så trött, och det känns som en gammal metodik.
Han spelar och deras argumentation och hur de håller på. Alltså, och vad de säger. Och han menar ju på allvar att det var konstigt att inte fler MFF-are blev utvisade. Men så är det när man är nere och spelar mot stora Malmö som är så himla. Alltså, hans spelare skulle varit utvisade ett par gånger om under matchen om inte Klitte hade varit en sån liten människa som han är ute på planen. Han gav ju Johan Dahlin ett gult kort bara för att Johan Dahlin är 2 meter större än honom. Han gav Pontus Jansson ett gult kort för att Pontus Jansson är större än honom. Han är en fruktansvärt, alltså, noll. Men den här andra killen, han som nu skallade Derek, han hade ett gult kort redan. Sänkte Busanello med en riktigt ful spark. En exakt likadan spark, typ som Pontus Jansson fick ett gult kort för. Ja, då har han ett litet snack med den här killen. Yusuf någonting, eller vad han hette. Hade han tagit ut honom där hade vi aldrig haft den här situationen överhuvudtaget. Han tappade matchen långt, långt innan. Han tappade matchen när de har två spelare som är offside och hans linjeman är inte med. Linjemannen är, han hinner inte med. Kan också vara för att Lindrut står ända ute vid planen. Så linjemannen kan ju inte springa förbi honom, typ. Flera gånger har Lindrut puttat honom förbi sig när han skulle springa förbi för att han var i vägen för hans synfält, liksom. Det är... Men de bara vek ner sig där, så tacka för sig, domarna. Och det är som Pontus Jansson säger, att Klitte vill stå i centrum. Har hört väl kanske från något håll att det är ju snack om att han ska ner i Superettan och döma. För att han tar för mycket fokus från fotbollen, för att han vill själv stå i centrum för mycket.
Mm. Mm.
Så att det är liksom en kombination av en som vet vad han har för domare på planen och sen så försöker liksom gömma sig bakom att Malmö skulle vara stora och stygga, liksom. Snälla.
Ja, men precis. Nej, men det jag tycker jag kan väl också säga att jag uppskattar Tobias Linderoth som spelare i landslaget och så vidare. Man har behövt den typen av spelare i landslaget lite till och från under, så som det såg ut på den tiden här. Men det jag kan sakna lite, det är ju att det finns ingen glimt i ögat. Det finns ingenting som visar på att det finns någonting mer än det som kommer ur hans mun. Och då tycker jag att det blir det väldigt enformigt och väldigt fattigt. Och då måste man på något sätt berika sig själv i detta och se... Man måste framförallt kunna se ur andra perspektiv. Att han står, eller sitter kan man göra i det här läget, och pratar om att ja, men det gäller att stå upp och så vidare och så vidare. När han då, uppenbarligen går den här spelaren över gränsen. Det är ju inget att snacka om, det ser man ju på bilderna. Det är ju absolut ingenting att prata om. Men att man ändå inte kan se någonting, att man inte har en skärva av någonting som säger att ja, det kanske gick lite överstyrda. Vi kanske måste ha ett snack. Han kanske inte ens har ett snack, utan det är bara en klapp på ryggen och så vidare. Han är som tagen och fucking omål. Och det är inte sagt med glädje och som en komplimang, utan det är en stor snus under läppen och kepsen bakom fram, va? Och sen så lite för mycket hårprodukter, liksom. Det är en tid som har sprungit iväg, Tobias. Du måste hänga med lite. Annars så kommer du få harva ploga på där nere. Och det är kanske det du vill. Jag vet inte. Det är kanske dit så långt som du orkar sträcka din båge, så att säga. Men... det om det där och då. 1-1 var det i paus, kom ut i andra halvlek. Enligt då lite bättre MFF-fokus då, tills allt som händer sen händer.
Ja, men det är det. Och sen, men sen så kommer det ett par byten som där Rydström själv säger att ja, byterna gjorde det var inte bra. För de hade ett övertag där i den perioden. Han bytte och då fick de liksom en liten startsträcka och de fick hämta andan lite grann och fick väl något anfall direkt där i bytet när han hade tagit in liksom lite nya backar där. Så ja, inte helt lyckat, och det var han överens med också med sig själv. Sen ser man vissa spelare som kanske inte riktigt, jag tyckte Botheim till exempel hittade inte alls rätt. Och får väl ändå säga att Isak försökte servera honom om igen. Isak hade några chanser som, där det var jäkligt nära. Kan väl tycka att Tali gjorde bra ifrån sig stora stunder. Men han hade också, det var också att han fick rätta upp efter sig själv. För att han stod lite fel. Han läste bollen lite fel. Den studsade lite över honom ofta. Och lite förbi honom. Då fick han liksom springa och hämta den. Och det gjorde han ju bra. Men jag tror det tar liksom ändå på krafterna. Och man tappar liksom lite grann momentumet. Och jag tror det bara är en ren timingfråga att han ska komma rätt på det. Han gick säkert mycket bättre för honom uppe på inomhushallen än vad det gjorde på gräsplanen här ute nu, för att den studsar nu lite annorlunda. Han behöver bara komma in i den rytmen, gissar jag. Och sen Otto tyckte jag skötte sig hur bra som helst. Nanasi gjorde en hel del, men det är också, de stod ju verkligen med i stort sett hela laget där nere och bara liksom så här, det var fem man varje gång de hade bollen, Malmö, alltså som stod ända vid bollen, och sen så stod resten 3-4 meter bakom och bara väntade på att det skulle hända någonting. Så att, tufft.
Kan du se någon variation i spelet? Om vi då, förra säsongen pratade vi mycket om att man fastnade på ena kanten. Kan du se någon variation i det som du har sett så här långt nu då, till
det
år?
Ja, men det tycker jag faktiskt att man kunde se. De gick ju fram, som i första halvlek gick de fram mycket mer på högerkanten och där släpptes nästan vänsterkanten. Busanello fick ett par öppna gator ute på vänsterkanten när de väl flyttade över spelet dit. Så att Men sen så i andra börjar ta gå över mellan höger och vänster sida, och det skapar oro, och sen kom Vecchia in och det skapar också en viss liksom så här, viss oro mer på vänsterkanten då, skulle man säga. Men nej, jag tyckte ändå där fanns Embo, men det känns svårt att slå inlägg från högersidan för alla spelare. Det känns som de kommer liksom inte upp och in. Jag vet inte vad det är. Det är kanske en känsla.
Och kan du se någonting då, även om nu Botem inte riktigt hittar rätt, kan du se att det här kan komma att bli någonting som funkar med Isak och Botem?
Nej, det såg jag inte i den matchen i alla fall. Det blev liksom för trångt också på något sätt. Det blev liksom med två, nu är så van vid en anfall, men med två anfallare blev det liksom, det blev nästan för trångt där inne, och det var nästan så att när Nanasi eller Ali bröt in så visste de inte riktigt vem av er ska ha boll, så man puttade den liksom bara en bit fram och sen så klacka, det är också, sluta klacka så jävla mycket, håll inte på och jönsa er. Nej, håll inte på, rakt på bara. Och Men man ser också det här spelet fram och så lite tillbaka, så kommer det ju folk som kommer liksom i en andra våg, och det är inga dussinlirar vi har i de andra vågorna liksom, så att det är ju också en målvakt som tar ett par frilägen, helt enkelt, så är det, och sen så är de för oskarpa i ett par andra lägen där de nickar rakt på honom och skjuter rakt på honom, men Nanasi har ett läge som där han lyckas bara precis få upp liksom, han touchar den lite grann med handen eller armen och den går över, och sen Ali har ett skott som går liksom skruva sig runt, men han lyckas få handen på det och styra den precis utanför, så att och det är lite flyt där också. Så att.
Ja, men det är som vi har ju sagt det innan också, att många målvakter gör i sitt livsmatch när de kommer till Malmö och spelar. Och detta är väl också en gammal Malmö-keeper som numera står i Varberg. Så att det är väl inte så jävla tråkigt för honom att få spela ut på stadion och visa vad de eventuellt har gått miste om. Nu är det ju ett tag sedan han var i Malmö, men i alla fall. Men
sen hade vi nummer 11 i Varberg, hade efter typ 20 minuter hade han en chans där han kom fri med Johan Dahlin. Och nummer 11 är Isak Bjerkebo som kommer från MFF och var under Rydström i Kalmar. Ett år tillsammans med Nanasi har nummer 11. Ja, det är mycket liksom kopplingar där. Men den stoppar ju Dahlin också. Liksom, så att, nej.
Men beror de
över... Rydström säger det är oskärpa.
Ja, precis. Nej, men det är väl lite det jag undrar. Vad är det som gör att man då hamnar i de lägena? Är det att man är så upptryckt i anfallszon med allt man har så att man inte hinner ställa om? Eller är det just att man inte är riktigt vaken?
I något fall var det ju också att man offside fäller som kanske inte gick helt i lås, eller kanske gick i lås men inte blev belönade, om man ska uttrycka sig på det sättet. Och sen var det lite så här konstiga krockar och studsar som gjorde att de fick något läge, och sen chansbollar de drog på djupet liksom, och så sticker de. För det mesta, det hände ju ett par gånger, men för det mesta så hade de ju koll på dem. Det var den gången där, det blev en lite konstig situation innan, de sprang ihop lite grann, och det blev någon liksom som stod och tjafsade på domaren att det borde varit frispark medan spelet fortsatte. Jag tror de gick ner lite grann i tempo, sen skulle det glidtacklas på han som skulle lägga inlägget, men han får ändå iväg det. Och då tror jag det är många som tittar boll där i det läget. Och då kommer den fri på andra sidan och rakar in den. Så att. Slarvigt, men de var ju ofarliga. De var ju ofarliga på alla sätt och vis. Hade de inte haft liksom offside-domaren med sig, så hade de ju varit absolut helt ofarliga. Liksom, så att.
Ja, men precis. Men i många gånger som vi också har sagt att MFF kan ju ibland vara sin största motståndare. Liksom, man ska ju kunna plocka åt de här lagen, och det är just de här små detaljerna som gör att man då kan bli överspelad. Och de har ju också, de har ju egentligen både allt och ingenting att spela för Varberg när de kommer, eller Öster när de kommer. Det är den här matchen, do or die. Det gör inget, förlorar de så förlorar de. Det är inte mer med det. Och vinner de så är det ju fantastiskt, för de oavgjort så är det också bra. Det här är ett lag som förlorar mot Öster till exempel. Så när de möter lag i sin egen omgivning så att säga, då är det ju inte lika spännande, lika roligt, och behöver de fungera på ett annat sätt. Och så här långt har vi inte sett att det har fungerat för dem där. Men sen kommer vi då fram till det då som blir det som, ja, det blir ju hela eftermälet på matchen på något sätt, med det som sker runt Martin Olsson, då det initieras ju av den här skallningen då på Cornelius.
Ja, men så är det. De går och munhuggs lite grann. Det är en boll som går ut till inkast, och sen så går Cornelius och den här, vad nu, Josef tror han heter eller något, går och munhuggs lite grann. Och rätt vad det är så liksom smäller det en skalle från han. Och som jag ser det, där man sitter, hade en rätt schysst linje rakt emot från press, så ser det ju verkligen ut som att den i alla fall träffar honom i pannan. Alltså ganska klockrent i pannan. Så det kändes inte som något konstigt att han gick i backen där. Det kändes inte som något överspelat eller något filmat eller så här. Sen kanske det inte tog så jävla hårt och illa, för det var nog panna mot panna. Det gjorde nog lika ont på han som gjorde den som på Cornelius. Men den är ju där ändå. Det blir tjafsigt. Pontus Jan som kommer dit där. Han säger ju i den här intervjun efter matchen att han vet inte riktigt. Han såg inte vad som hände. Men han var först på plats och drog i tröjan på den här jävla killen. Som sen då Martin Olsson kom att slå till. Och där är det också, den är också den är också jävligt lustigt hur det går till. Vi var ganska övertygade om att han, den här killen, måste ha sagt något ganska grovt eller någonting till Martin Olsson, för det blixtrade bara till från ingenstans, kändes det som, när man såg det live och inte hade en repris direkt efteråt. Det är ju lite det vi pratar om, att ser man en repris och ser man en repris och ser man en repris, och till slut så är det liksom sanningen efter ett tag, att det är ju det här man har sett. Men när man såg det direkt, jag kunde inte ens en gång säga om det var höger eller vänster hand, det bara small till och sen så låg den här killen ner. Och Martin Olsson stod över honom och skrek. Men sen reste han sig upp ganska så snabbt och drog en ordentlig knuff i ryggen och skulle fortsätta bråka med Martin. Och då kom ju, då var ju Isak också där till bort. Ja, det blev rörigt. Pontus Jansson var där till bort Olsson. Sen hör man ju när vi pratar med Martin Olsson efteråt, så förklarar han ju att hur det hade gått till enligt honom, att det hade varit ett tjafs bakifrån. Han hade svarat, sen hade han fått ett liksom slag på armen och då hade han bara reagerat på det och med öppen hand. Det här som antagligen har övats in ett par gånger, att han Det flikas också in, om man hör den här intervjun så hör man en röst som säger liksom, nej, men det är vad domaren skriver i sitt protokoll. Och det är ju Ole Törner som säger det. Det är vad han skriver. Sen så om han har sagt till Martin Olsson att ja, jag såg att det var med öppen hand. Det är ingen som vet vad som, om skriver han det så har han ju antagligen sett det, men skriver han inte det så har han ju antagligen inte sett det, utan bara sagt det till Martin för att han ska lugna sig och gå av planen. Alltså, det skulle jag kunna göra om jag hade varit han. Jaja, jag så. Kan du snälla gå av nu? Och sen så tar man hand om det sen liksom. Men Olsson var ju helt övertygad om att han gjorde så, och han stannar kvar för att liksom berätta också att så här var det, du såg det väl. Och han konfirmerade det. Tittar man på den här, jag har sett det här klippet på Instagram från fotbollskanalens så här sändning, så är det rätt lurigt, för att precis där smällen sker i ansiktet, om man liksom tar det här frame by frame, det ligger bakom grafiken.
Såklart. Alltid något som är i vägen från det man vill se.
Ja, det ligger bakom den här 1-1 grafiken, liksom den som ligger uppe i vänsterhörnan. Så att man ser det inte där heller. Det finns väl bilder som är rena liksom och så. Så att
ja, men det är två saker som jag tänker på. Dels så tycker jag i Martin Olsson i den här intervjun som finns att lyssna på om man är Patreon hos oss, han låter ju skärrad. Jag förstår att han kanske är chockad själv över vad som hände och inte riktigt förväntar sig att det som skedde skedde, även om han såklart är en stor del i det själv. Men han låter ju på riktigt nästan skärrad och rädd, skulle jag säga. Och jag undrar, det pratas ju också om man tror att det här kommer få konsekvenser i form av ännu längre avstängning och så vidare. Nu vet inte jag om det här påverkar allsvenskan också, eller om detta är bara centrerat runt Svenska Cupen, vilket jag tycker att det borde vara eftersom det är under den tävling som det sker. Men tror du att det finns risk, om vi ska säga så, att han kommer få en längre avstängning?
Ja, absolut finns det ju det. Anders Christiansen blev avstängd för att han sparkade en stol. Alltså, han spelar i Malmö FF, vi som aldrig blir dömda för någonting. Men han sparkade en stol och det fick han hur många matcher som helst för. Vad heter han? Simon Strand i Elfsborg, eller vad heter han? Som puttade omkull hela kameran och kameramannen och fick säga förlåt typ. Och sen så var det bra med det. Ingen har pratat om skallningen och vad han ska få påföljd av det. Eftersom det är också ganska grovt. I den situationen som de befinner sig. Så att det har blivit en... Det är ju också som så att Martin Olsson är ju redan ganska illa omtyckt. Speciellt i Djurgårdsläger till exempel, efter att han stod i vägen för Mange Eriksson som sprang in i honom och landade på deras betongplatta. Blev skadad en längre tid. Han är ju en spelare, han säger det själv i intervjun, så säger han, jag spelar fult, hårt, jag spelar ganska så tufft. Han gör ju det. Det är ju en av hans styrkor, att han är ju stenhård och han lägger inga fingrar emellan och han är där liksom. Men det är ju också, det kan ju brinna till i huvudet på honom. Men jag tror det skulle kunna brunnit i huvudet på vilken spelare som helst där. Det kunde varit tvärtom också på något sätt. Om det nu inte... Men intentionen från Varberg var ju att få till det här. Liksom. Mm. Det var ju liksom ett önskemål i det hela.
Och det är han ju också inne på i intervjun där han säger det var ju detta de ville. De ville ju provocera. Han är ju också inne och pratar en del om hur de spelar och hur de bär sig åt på planen. Och pratar väl, det gjorde väl Pontus Jansson också i den intervjun. Måste prata lite kort om den också sen. Men hur då Varberg-spelarna beter sig på plan. Och sen säger inte jag säger aldrig att MFF på något sätt är oskyldiga. Tvärtom, vi har haft Christer Christensson i laget och han också betett sig på ett sätt som kanske inte är helt rumsrent, men han har gjort det han behövde för att vinna, och det gör ju Varberg också i det här. Sen så kan jag väl också tycka att den andra grejen som man måste ta upp också, då är det är ju också skillnaden hur man som tränare bemöter det som händer. Om vi då pratar om Tobias Linderoth innan, som då inte, som bara ser extremt enögt på situationen och inte kan se några felaktigheter överhuvudtaget, tar vi då Rydström som direkt säger, ja, jag har pratat med Martin, han fattar att han har svikit laget, han fattar att han har svikit alla runt omkring sig och bla 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 bla. Två helt olika tillväg där jag då föredrar det senare, om jag ska säga så.
Ja, men Henrik Rydström går ju med ett gott exempel som en ledare i det fallet, att han har ju tagit det, och därför är väl också Martin skärrad, för att han har väl fått ett ganska allvarligt samtal direkt med Henrik Rydström i omklädningsrummet om vad det här egentligen handlar om och vad fan han håller på med. Sen kan man ju väva det ett varv till. Ja, det är Martin Olsson. Det är ingen som vill ha honom på planen ändå. Eller, ja, han kan ju komma in ibland. Eller, det är ju inte så. Han är ju inte, om vi går tillbaka till namnen som kritas ner först. Han är ju en resurs man kan använda sig av. Han är en spelare man kan... Blir han avstängd 5 matcher? Ja, det är ju inte så att MFF står och faller med honom på det sättet. Så att... Ja.
Landslagsman.
Ja, det är han inte längre när JDT har kommit in i bilden. Det kan jag garantera. Det är ändå grejer, det är landslaget. Man går inte längre. Det är ju också, det kan man ju också bara liksom, det är ju också helt orimligt att han ska vara Sveriges bästa vänsterback. Alltså det är helt orimligt. Det måste ju finnas någon som är bättre, yngre, hungrigare på något sätt. Eller, ja. Men han är ju det enligt Jan Andersson i alla fall.
Ska vi göra parallellen till Beatles där, när de frågar om Ringo är världens bästa trummis, och så svarar de, han är inte ens den bästa trummisen i Beatles.
Nej, det är ju typ så. Nej, men där har vi det. Alltså Martin Olsson, ja. Men han var ångerfull, och men han är ju som han är också. Han är ju också en, det spekuleras lite grann i, kommer han komma ut och prata? Så alla var övertygade om att Martin Olsson själv tycker att det här kommer jag ut och prata om. Om han inte kommer ut så har MFF stoppat honom. Mm. För att han är också ärlig på det sättet att han är ju inte Linderotsk som bara skjuter allt ifrån sig och allt ansvar på någon annan och liksom försöker peta över det på alla andra håll än sig själv. Han är ju inte narcissistisk på det sättet, utan han är ju liksom, jag har ju stått och intervjuat honom när han spelade i HIF och han fällde någon och det blev inte straff och det var ett jäkla liv, och jag frågade honom om det, så sa jag, vad tyckte du om situationen? Nej, sa han, jag var i stunden där, ingen aning. Så spelade jag upp reprisen för honom i intervjun. Står han och tittar. Helt klart, jag fällde honom ju. Men det kände jag inte riktigt då. Men visst, så är det ju. Alltså, han är inte den som backar för att han har gjort ett felbeslut. Och det är ju ändå någonting att lära sig. Han var i blåsväder förra säsongen också när han kom för sent i träningen och fick stå över. Han är en man som tar rubrikerna så att de andra kan ha det lite lugnt.
Mm. Ja, men han blev ju kallad psykfall också, så han tog verkligen rubrikerna igår. Du, vi ska prata lite om Pontus Jansson också, för att jag har väl hört honom prata en hel del i mina dagar, men jag har nog aldrig hört honom så lack och förbannad som jag hörde honom igår.
Han såg trött och arg ut igår. Jag vill ju ha ut honom för att prata målet med honom lite grann så här, men och hade väl bett om det innan den här incidenten hände ens en gång, så att lite så. Jag försökte också.
Ja,
jag försökte
prata verkligen. Med
jag försökte vrida över det här till att... Men då hade han redan lackat ur helt på de andra frågorna. Men det är också som så. Det vet han ju om. Han har ändå spelat i England. Det är liksom... Den pressen som finns där kontra pressen här hemma är ju... Här hemma är det ju en walk in the park med vad de skriver och vad de tycker och vad de säger och tänker och anser om sig själva. Men han blir ändå lack på frågan liksom vad han gjorde där och hur gick det till och vad gjorde den. Men han blir också lack när han får höra att han säger att det är ett psykfall.
Då brister det på riktigt.
Alltså, wow, sa Valve. Där har vi citat efter den var klar. Och till och med Max Wiman satt och såg liksom lite skärade, om Martin Olsson var skärad så var Max Wiman lite skärad också, där han sa, oj vad han tog i. Alltså, ja det gjorde han. Och han jävla mupp. Alltså det...
Ja, det var många. Alltså det är många dollars in the swear jar, så att säga, på den intervjun.
Ja, per minut är det hög ratio också på vad han smäller ur sig. Men jag lyckas ändå få in och fråga om tyckte du Klitta hade tappat matchen innan liksom. Då fick han sin skopa av
det här. Du är inte sen på att dra med dig folk i fallet, ditt Klittefall.
Nej. Men han sa ju det att alla spelare jag har pratat med tycker ju likadant. Att han vill bara stå i centrum och visa upp sig själv. Så att det är en intressant. Det är ett par minuter intressant.
Verkligen.
Hjärnsläpp också. Det är ju liksom den verbala versionen av Martin Olsson. Lyssnar man sen på Derek Cornelius som vi var med via telefon för att han hade glömt bort att han skulle göra intervju och dratt. Han bad
skallningen tog utomvårdningen.
Ja, för han hade bara dratt hem. Och så, men var hemskt länsen. Men han var med på telefon och han var ju mer jag tycker inte vi pratar om det här. Liksom, så vi kan prata om matchen. Och sen så pratades om matchen och han tyckte den var sådär och sådär. Det var ju mer den sansade varianten av hur man reagerar. Pontus Jansson var Martin Olsson-varianten. Den verbala Martin Olsson-släppet. Liksom. Han förstår ju idag att det där var ju inte bra att säga. Det var inte bra att säga att... eller så står han bara rakt upp och ner för det.
Det är ju dubbelt det där. Att, antingen, ja, precis som du säger. Att någonstans, han sa ju det. Ja, någonstans menar han ju det då. Sen så kanske inte det ser så grant ut i efterhand. Men det är en annan femma. Men just där och då så var det ju detta som kom ut. Och till skillnad för att man då får alltså det här vanliga som man alltid får i alla de sammanhangen, så är det ju gött att man får lite äkta känslor. Han var ju nära då. Vad är det? Sebastian Eriksson. Pissungen. Det tangerade nästan pissungen intervjun där.
Ja, lite grann. Enda skillnaden var väl att han inte längre var i rummet, den här tjummen då, som det handlade om. För han stod där ute och gjorde intervju. Jag stod och lyssnade på den också. Han hade exakt samma narrativ som Lindroth. Ja, MFF för med sig allting hela tiden, överallt, var de än är. Så här är det ju. Men nu ska det bli roligt att se om förbundet vågar ta några matchers avstängning på honom.
Ja, man har redan glömt Pontus Jansson förra säsongen.
Ja, well, ja. Och det pratades det också om sen. Jag som då lever i hockeyvärlden. Hade det här hänt i hockeyvärlden så hade han varit avstängd imorgon. Alltså, han hade varit avstängd i morse. För att deras disciplinnämnd tittar liksom och så säger de, ja, då tar vi hand om det här ärendet nu. Och sen så tar de hand om det och säger det direkt liksom, här har du dummen.
Ja, det är lite trött. Det är lite trött. Ska se om man kan få till ett snack med någon i disciplinämnen någon gång. Bara se hur
det här
hur
kommer att komma runt jul.
Ja, men ungefär.
Det här kommer komma runt jul. Det är säsongen. När vi går in i slutskedet och vi behöver Martin Olsson kanske för att det är folk skadade. Då kommer de in och stänger av honom 5 matcher för det som hände nu.
Och då kommer Martin Olsson
lägga av. Men det beror liksom lite grann på vad AIK och de tycker där uppe på förbundskansliet.
Såklart. JDT kan få lyssna in lite och se lite om man kan påverka på ett eller annat håll. Okej då, ska vi ta och lämna då Varberg MFF. 1-1 slutade. Vi ska inte lämna riktigt, men vi ska konstatera att man vinner ju gruppen och man blev ju då en av de här bästa gruppettorna. Så man får ju då hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Och när vi spelar in detta så pågår de sista matcherna då i gruppspelet. Och lottning sker här om en liten stund. Så att vi vet inte i detta nu vilket lag MFF kommer att ställa sig mot. Men oavsett så har man då hemmaplansfördel. Så det lär väl inte bli något Stockholmslag i den här rundan då, kan man tänka i alla fall.
Nej, det bör det ju inte bli. Vi gick där, men vi sa det finns egentligen bara, det finns ju bara 2 lag man inte vill möta nu direkt. Pratar jag Ole Törner om när vi vandrade från stadion hemåt mot samma håll. Och det är ju absolut, Hammarby är ju inte så jävla kul att möta. Men nu blir det ju antingen Hammarby eller Mjällby. Och Mjällby vill vi absolut inte ha på något jävla sätt. Bara dra skogen med ut i havet, ja, som jag sa.
Det är ju utkräva revansch.
De är ju det nya HIF. De lever ju för att slå Malmö FF bara. Och bara det är så jävla irriterande. Så att, men just nu som det ser ut i 63 minuten i de sista, så ser det ut som att det är Mjällby ändå som kniper den där sista, en av de sista platserna där med sämre målskillnad också, och kommer då hamna på den under delen och eventuellt bli en motståndare till Malmö. Det är väl hur varma och kalla bollarna är också när de ska dra dem sen ikväll.
Ja, det blir spännande att se, oavsett, vi vet inte detta nu, men i alla fall vet vi att vi är hemma för det. Det kommer väl information här så fort som möjligt, som allting klappat är klart här, om hur det kommer gå till och den matchen också när den spelas. Prutt. Vi lämnar, ska vi lämna herrarna nu för detta då, Ekberg?
Yes.
Går vi in på det som då skedde tidigare under helgen. MFFs damer tog emot Vittsjö. Har ju nu en förlustrad som har vuxit sig rätt stor fram till den här matchen. Vittsjö som det, Ekberg, ändå är klass i damallsvenskan.
Ja, men de slutade 5:a förra året i damallsvenskan. Jag tror det var 1 eller 2 placeringar ovanför Rosengård. Och har varit där uppe omkring, alltså så här, typ 7-5 de senaste åren. Etablerat sig rätt bra ändå, gör jobbet. Är ett lag liksom som är ganska stabilt. De kommer inte gå upp i topp 3, men de kommer ju också... De kommer inte åka ut heller, men det är också en knackig ekonomi i Vittsjö. Man gick ut med en Swish-insamling för att få ihop 1 miljon som man kunde betala med en jävla grej här för ett tag sedan. De kämpar på, det är en liten ort. Men det är en underbar sammanhållning där och de är jävligt härliga. Men det är ändå ett lag som kan det här med att spela fotboll. Och vi får väl titta på danskorna som vi mötte matchen innan. De är ändå 2 i danska superligan där, eller vad den heter, på damsidan. Och det är ju inte där Malmö är riktigt än. De är ju någon division under det där. Mm. Det här är ju de som slår som Champions League-platser i stort sett. Samma med Kristianstad. Det är också ett lag. Enda plumpen i protokollet ska man väl ändå säga är IFK Göteborg. Men de här andra motstånden är ju tuffa motstånd. Och jag sprang på sportchef Maxim Khalil i gångarna där och tog det lite lätt med honom så här om vad han... Hur han ser på det, och han menar att det här är nyttigt. Det här är så mycket nyttigare än att springa mot ett Eskilsminne eller ett Helsingborg eller något annat lag liksom i samma division eller det de har mött tidigare. Så att det är ju det är liksom så här, det backa till Malmö mot Real Madrid, man får stryk på 8-0, Paris Saint-Germain, de här matcherna där man får fatta liksom hur snabbt det kommer gå, hur snabbt det går på en annan nivå, att man inte har tid att stå och drälla. Men nu gör man ändå med ett 0-0 resultat, man har liksom börjat fatta att wow, det här händer grejer. Kommer nog inte vara större oro när vi väl kommer till Elitettan starten. Nu ska de också ner till Spanien strax här och jobba ihop sig ännu mer. Så att det här är nyttigt för dem. Det är nyttigt också att känna på och förlora. Liksom. När det inte kanske betyder något, men ändå känna att man inte hinner med. Att vara det andra laget, att vara det man har mött i 4 år. Att vara det laget. Och hur det känns liksom att frustrera att inte få till det och få en massa enkla mål bakåt. Nyttigt.
Ja, Kim Björk...
Tyckte både jag och Maxim.
Ja, och Kim Björkingen var ju nöjd efter matchen även om de då inte gjorde några mål framåt. Det blir ju 0-0 då, men han var ju nöjd om man då tittar på vad han har uttalat sig om i tidigare matcher här, så är han nu nöjd med att man håller ihop laget på ett sätt som man inte har gjort tidigare. De har haft problem med detta och också veta när de ska sätta pressen. Han tyckte de var mycket bättre på detta idag. Han är också noga med att poängtera att det här var viktigt att få den här oavgjorda resultatet. Att den här, även om man inte får poäng i träningsmatcher, så är det ändå viktigt att få med sig det mot ett sånt här kvalificerat motstånd. Så det känns ju också som att han ser utveckling och framåt rörelse i det här laget.
Ja, men precis. Och han är ju ändå... Han har ju varit där uppe på den nivån och tränat också. Han vet ju vad det är, han vet ju vad han letar efter. Det är ny tränare, nya spelare och det är klart att det ska ta en stund att sätta ihop det. Malin Gunnarsson är säkert frustrerad, en Rebecca Holm, att det inte ser ut som det har gjort de senaste åren. Men det kommer ju. Alltså jag tycker 0-0 mot Vittsjö är, alltså det är ett riktigt bra resultat.
Det är som Varbergs 1-1 mot herrarna så att säga.
Ja, men lite i det, alltså inte riktigt. Det skulle vara om man gjorde det mot Häcken typ, eller Hammarby då, som nu är de som är starkast i damallsvenskan. Så att där hade vi kanske kunnat snacka, men det är ändå inte samma, för Varberg är ett pisslag som kommer att ligga på nedre halvan, för de har en kast tränare. Det kommer inte Malmö FF göra, de kommer ju vara ett topplag, de kommer ju vara det laget som ska gå upp från Elitettan och kommer att tippas etta där. Så att det är inte riktigt samma nivå. Nästa år ska de vara med och tävla med de här lagen, och det är den nivån man är på.
Ja, men det var, de åker som du sa ner till Spanien här, då är det väl IFK Norrköping tror jag som står näst på programmet, och det möter man dem där nere, så att vi får se hur detta utvecklar sig. Björkegren är ju inne på att han har varit huvudtränare i 19 år, han kan sin process, han vet när det brukar börja komma ihop sig, och det är här nu i den här skedet försång som man brukar kunna se resultatet av allt det som man har fokuserat på. Så att vi får se och hoppas såklart att han har rätt i detta. Men innan vi går vidare, Ekberg, så måste vi, är det lite HDN-nytt här, för att för första gången sedan podden startades så har vi nu släppt officiell merch, och det är en, ska vi kalla den, supporterhalsduk. Och den är jäkligt snygg. Vi har ju designat denna själv, Ekberg, så att vi är ju väldigt nöjda och glada för detta. På ena sidan står det "Vi är från Malmö", och på den andra sidan står det "Hallå där nere" och 2024.
Med tillägget 2024.
Precis, för tanken är ju att det här skulle kunna vara en grej som återkommer år efter år här. Och det är en extremt liten upplaga, ska jag säga. Just nu har vi släppt den unikt för våra Patreons. Vi kommer att släppa den längre fram ifall det finns några kvar för den stora breda allmänheten. Men just nu är det exklusivt för Patreons. Och ni som är Patreons, ni kan gå in på vår Patreon-sida, så står allt om hur ni gör för att skaffa en sådan fräsig tingest. 220 kronor mer eller mindre självkostnadspris skulle jag säga. Det är inte många kronor plus vi kommer gå på detta när vi säljer slut. Men det roliga är att göra det, och vi hade inte kunnat göra det utan våra kära Patreons. Så att in och hugg en sån, om man nu vill ha en. För den är strålande vacker i himmelsblått och vitt, Ekberg.
Ja, och den är sydd i en förbannat fin kvalitet. Jag tror väl kanske... Du ligger ju bakom den här, men det känns som att vi har använt samma samma leverantör som de officiella MFF-produkterna.
Absolut, jag kan säga att det är samma som Redhawks och MFF har använt, så att den har borgad Malmö-kvalitet så att säga.
Ja, men det, min sån hänger här nu på min lilla halsdukshängare bredvid MFF och Redhawks halsduken, så att det, och den, det är, man säger liksom inte, det är kvalitet. Det är kvalitet. Otroligt. Det fick också många glada tillrop när jag hade den på mig på matchen. Folk tittar lite extra, folk tittar lite så här. Ja, okej.
Det går bra nu, sa de. Kan man tänka sig en bild på Ekberg iklädd denna halsduk publiceras på ett Instagramkonto i nära dig så att säga?
Ja, det kan man alldeles strax se, tror jag. Det finns ju en liten film på när jag packar upp en unboxing.
Har man inte sett den, så in och titta på den. Får man också be Ekberg, får man se en fredagsdans med den här runt halsen?
Oh, det får vi se.
Du kan sittdansa lite. Men den finns där för våra patrons exklusivt nu. Finns det några kvar efter Patreon-släppet, så kan allmänheten ge sig på den så att säga. Så att in och hugg den nu, in och läs på patreon.com/HDN, så ser du hur du får tag i en sådan. Och är du inte medlem, så passa på att bli det också då, så ökar chanserna monumentalt att det finns ett ex till dig också. Så får du en jäkla massa gött också nu när säsongen på riktigt börjar dra igång. Det kommer intervjuer och så vidare, och vi har lite intervjuer planerat här framåt också. Så vi återkommer till det när det börjar närma sig.
Man kan ju bara njuta av det som kom efter matchen. Igår.
Ja, verkligen.
Det är ett fullt ställ.
Fick lite fråga där, Ekberg, om monoinspelningen.
Ja, det kan du klippa bort det du frågar mig här nu. Så glömmer vi bara bort den frågan, och sen så blir det vad det blir av det. Jag tyckte det var nöjligt. Men jag tänker ta upp, nu när vi ändå ska klippa bort det här lilla segmentet, så tänkte jag säga till dig att jag vill prata lite grann om AC-filmen.
Ja,
dokumentären.
Ja, jättebra. AC. Vi kan ta det med en gång här. Vi har ett par punkter kvar på programmet här också. Vi ska prata lite om Anders Christiansen då, den här dokumentären som har släppt sig.
Ja, jag vet inte, har du hunnit se den än?
Nej, det har jag inte.
Nej, jag har sett den, och jag det är mycket som slår en i den här dokumentären. Det slår mig hur utan att spoila någonting kanske så här. Alla vet ju att han är tillbaka, och alla vet hur det har gått. Ett par punkter som slår mig. Vilken jävla stor apparat är han har inopererad?
Det slog mig också på de bilder som jag har sett, ja.
Otrolig!
Ja.
Jag blev helt... Va? Alltså, ursäkta. Han har ju en telefonmodell större inopererad i sidan, typ. En liten lunchlåda, sån här gammal Unica-box. Ser det ut som han har där. Kan tänka mig den är rostfri också. Men det slår mig. Det slår mig också att han under hela den här dokumentären pratar om risken. Den här risken med hela det här. Den risk han ser är inte att han ska segna ner och dö, att han ska må dåligt, att han ska få men för livet. Den enda risken han ser och har sett sedan detta upptäcktes för många, många år sedan är att han inte ska få spela fotboll. Hans bror däremot ser helt andra risker, men han ser bara risken att inte få spela fotboll. Det slog mig väldigt hårt att det känns som att han helt inte... Alltså, han säger vid något tillfälle att han önskar att han aldrig hade ramlat ihop där på planen, för att det blev så stort runt omkring det och det höll på att förstöra hans karriär, typ.
Mm.
Inte ordagrant, men det slog mig alltså. Man vet ju att Anders Christiansen älskar fotboll, men alltså det är en nivå, och till och med Dahlin sitter och blir tårögd när han pratar om hur mycket fotbollen betyder för Anders Christiansen.
Ja, nej, men det är svårt att sätta sig in i såklart, att just också, det har ju varit hela hans liv mer eller mindre sedan han var liten, och sen blivit då professionellt liv, och att då eventuellt kunna ryckas, att det rycks ifrån honom, det är klart att det måste vara superkonstigt och oerhört svårt, och man kan ju förstå det, att det när man råkar ut för den typen av omställning samtidigt, så finns det faror för livet här. Ja, i den här trailern som har släppts så har jag också sett att han pratar ju om att han har fått skriva på ett kontrakt där alla svär sig fria. Det är helt på hans eget bevåg detta. Så det ska inte...
Skulle jag dö på planen, så är det mitt ansvar.
Ja.
har han fått skriva på. Ja.
Så att, och det säger ju också någonting. Och sen vet ju inte jag hur stora riskerna är med det här. Det finns ju andra spelare som också spelar under de här förhållandena. Och det verkar ju ha funkat, i alla fall mig vetligen, vad jag vet i detta nu här, så verkar det ju funka någorlunda. Men man vet ju aldrig såklart. Men vi får ju verkligen hoppas att det funkar.
För samtidigt är det en kluven känsla, för jag förstår honom också. Mm. Eftersom problemet är så pass marginellt egentligen. Alltså, så att det är som han säger, det enda som någon gång liksom riktigt har hänt, det är där och då.
Mm.
På träningsplanen. Där är jag faktiskt befann mig och såg hela den här situationen. Den är ganska korrekt återgiven i dokumentären också, hur pressen var på väg bort. Men det var inte för att han föll ihop som pressen var på väg bort. Det var för att de hade alla övningar i fel hörn. Så att hela presskåren var på väg bort för att titta lite närmare på övningarna. Mm. Och då motas vi av hela gänget som säger, ni får gå in och sätta er i pressrummet. Och det blev ett jävla liv om det. Ingen visste vad som hade hänt då. Mm. Alltså verkligen ingen visste vad som hade hänt då. Varför ska vi gå och sätta oss i pressrummet? Helt mm. Det är ju fri värld här utanför. Väldigt speciellt. Men, ja. Men det, jag tycker man kan säga den ger perspektiv på vissa saker. Så.
Mm. Jag kommer ta mig an denna här under veckan. Och så hoppas jag såklart att allting går bra här nu också. Nu tränar han ju inför då att kunna börja spela på riktigt igen här och bygga upp kroppen ordentligt. Så att, det blir spännande att se när han väl kliver in, om det blir nu här. Om man nu skulle ta sig förbi det här steget också i Svenska cupen, så kanske man får se honom, eller så får vi inte se honom förrän i en eventuell final kanske. Vi ska nämna kort bara, årsmötet hölls ju där då i fredags. Och det var ju, jag har suttit och tittat igenom detta och jag tycker det är ganska, kan vara ganska mysigt. Det är lite puttrigt att ha på i bakgrunden, så får man väl lyssna till om det är någonting som går utöver det vanliga. Jag ska säga att det var ganska händelsefattigt det här året, det var inte mycket. Var ju få motioner, man tog sig an den här motionen då om att det ska utses en grupp som då ska ta fram ett underlag för hur man ska ta hand om stora, forna hjältar i MFFs historia. Och det var något väldigt så här, gamla socialdemokraterna över det här som till slut blev då.
Det är det. Alltså det här är det som Fredrik Reinfeldt hatar mest av allt. Det är så omständigt krånglig föreningsdemokrati som liksom det hör hemma i klubbstugor ute bredvid, alltså små klubbstugor där gubbarna sitter med brännvinet under bordet och väntar på att det här mötet ska ta slut. Lika mycket som alla andra väntar på att mötet ska ta slut. Och så ska det klubbas, men det ska gå oss igenom.
Det är nästan som en förening.
Det är det svenskaste vi har. Det är det absolut svenskaste vi har.
Ibland är det ju som en förening som finns till för att man ska kunna ha årsmöten och gå igenom alla de här olika hoparna innan man kommer fram till slutet. Lite så var det. Du blev det lite runt det här förslaget, för att det blev lite rörigt här, för att det kom ju då in, ska vi säga, förslag på plats. Det var ju då att någon som opponerar sig mot att man då kanske skulle kalla stadion Bosse Larsson-stadion eller Bo Larsson, och föreslog istället att man skulle kalla det Erik Persson-stadion, vilket jag inte tycker är konstigt, men det röstades ned, så att så mycket vet vi att det kommer inte kallas Erik Persson-stadion. Och sen så kom det då upp lite formalia, hur ska man besluta detta? Är det styrelsen som ska utse den här gruppen och ansvara för den här gruppen? Nej, det tycker inte vi, det måste medlemmarna. Så det blir någon form av delbeslut runt detta, tror jag, att det skulle göras i samråd på den jävla vänster. Och så vidare. Men till slut så om jag uppfattade rätt, så klubbade man igenom att det ska tillsätta en sån här grupp. Och då de medlemmar som då har lagt fram motionen, de kommer att ingå i den här gruppen. Övriga får vi se, det ska då komma folk från MFF-håll, styrelsehåll då, misstänker jag, eller inom organisationen som ska vara med i den här gruppen. Jag hade gärna varit med i den här gruppen också, så jag vet inte om hur man gör för att eventuellt hamna med i den här. Ja, och den här samverkansgruppen dock, det tänker jag på nu här, det nämnde man inte någonting om på det här mötet. Undrar om den finns kvar och undrar vad den gör. För det känns ju också som en sån här grupp att det kanske skulle tillsättas i den gruppen, var en fråga för den gruppen, vad vet jag. Men nog om det, i övrigt var det inte mycket, det var mest folk som satt där.
Man beslutar väl om klubbmärket också, det här som ska, det är också ett beslut att man ska kunna ändra i stadgarna.
Mm.
Och det krävs att det ska klubbas igenom på två,
ja, precis.
På varandra följande årsmöte. Det är också, det är mycket, också väldigt föreningsdemokrat grej att det tar 2 år liksom för att få igenom ett beslut som egentligen alla är överens om, men man är också överens om att det måste ha den här gången. Ja, vi måste bida vår tid. Det ska ta den här tiden. Det ska
kan inte göra det för lättvindigt. Och det krävdes också i den här eventuella Bosse Larsson byta namn på stadiongrejen, så kommer det krävas ytterligare ett beslut också som jag inte riktigt hängde med på. För någonting som man har klubbat sen innan, att då behöver man ta upp det, göra om det
beslutet. Detta var ju bara beslutet för att man ska tillsätta gruppen. Gruppen ska sen ta fram förslaget och säga ja eller nej. Ja. Men det kommer kanske gå skyndsamt.
Ja.
Och då pratar vi kanske om till sommaren. Och, så att det, ja.
Och då är det väl i första hand handlar väl om att Bosse Larsson-stadion ska kunna heta Bosse Larsson-stadion när inte Eleda kan heta Eleda, så att säga.
Och sen har heter Malmö New Stadium.
Precis. Och då, jag förstår också att Eleda har väl ett optionsår i sitt avtal och är sugna på att förlänga detta. Jag vet att det är andra som har sagt samma sak, att jag är så förundrad över om inte ens diskussionen hos Eleda har funnits, att vi kanske bara ska ge upp namnrättigheterna och sen kommer vi få en jävla massa goodwill från detta. Och vi kommer att bli betydligt mer ihågkomna för det än att ha sponsrat arenan i vad det nu är 5 eller 10 år.
Ja, men vi kan också säga att balansresultatet detta året var bara plus 1 miljon. Mm. Så där behövdes nog de pengar som namnet genererade.
Ja, absolut. Nej, men absolut. Men jag kan bara tänka också från Eledas håll att de kan ju betala. Och sen heter det Bosse Larsson-stadion. Alla kommer någonstans förstå att det är Eleda som möjliggör att det kan heta Bosse Larsson-stadion.
Det kan de ju få fundera.
För jag kan ju fortfarande undra vad exakt Eleda gör. Jag har aldrig känt en urge att kliva in på eleda.se eller vad de nu kan ha för någonting och titta. Vad är det de här gör som har en arena uppkallad efter sig?
Jag vet inte heller.
Nej, då så. Vi lämnar det där hand där. Och vi ska gå in och titta lite på maratontabellen då, Ekberg. Och du vänder dig om, plockar fram ett stort formulär och en liten binder.
Det är ju MFF-an 2023. Jag tror det är en maratontabell längst bak här någonstans.
Hur länge tror du att de kommer att ge ut den?
Ja, det kommer de fortsätta med i all evighet, hoppas jag. Om man inte, det kommer ta 3 styrelsemöten och medlemsmöten för att man ska kunna besluta.
Det måste tillsättas en grupp. Måste tillsättas en grupp för detta.
Det är ju också många som har gått åt tiden den här perioden som är stora profiler som tillägnas mycket. Mycket liksom plats här i slutet. Men man kan ju säga här i denna att maratontabellen är fortfarande ställningen eftersom den tar spelat som allsvenska. Så är det fortfarande AIK som är 3a. IF Göteborg som är 2a. Och vi har en ledare med, det är rätt många 147 poäng eller fan det är något sånt. Kan man ju räkna ut själv hur många säsonger man behöver på sig för att komma ikapp då. Men där ligger de uppe. Ljusblåa som himlen en vårdag när man är på väg till Bosse Larssons stadion. Det är ju den finaste och bästa och främsta av alla svenska fotbollsföreningar. Den himmelsblå Malmö fotbollförening utan S i fogen.
Ja, härligt, härligt. Måste också nämna då till slut här årsmötet, hur det avslutades. Avslutade med att Puskas sjöng. Han fick en utmärkelse för 50 år, för att i oavbrutet i 50 år varit medlem i Malmö FF. Han avslutade då hela mötet med att sjunga.
Det tycker jag också är starkt.
Ja, det var flera som hade varit detta, så det är starkt jobbat. Det var också 25 år.
Vi har ju inte pratat om det riktigt årsmötet, att man premierade med det här Alex Nilssons minne, eller vad heter han? Andreas Nilssons minne heter han, va? De delar ut ett pris där varje år.
Ja, det delas ut många priser.
Gilbert heter han. Väldigt rolig historia hur han kom in i föreningen. Han, flykting och kommit hit här, går förbi en träning, ställer sig och pratar med Durant som var tränare då. Mm. För de pratar ju samma språk. Och det gjorde han då och så gjorde han det någon gång till. Och sen så fick han fribiljetter flera gånger på rad. Och sen så frågade han efter ett tag, varför får jag fribiljetter? är du väl släkt med honom? Eftersom de var de enda som kunde prata så trodde de att han var släkt med Duran. Så att, det var klart att han skulle ha fribiljetter. Familjen ska ju komma in. Nej, men då kanske du kan hjälpa till här. Ja, så börjar han hjälpa till. Och så på den vägen är det. Jag har varit i MFF sen dess. Härlig historia om 60-talet framåt. Men det var bara en parentes.
Ja, fantastiskt. Mycket gött i det här avsnittet. Då, där. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni är med oss. Glöm inte, vill man lägga vantan på en halsduk så... Gör det om du är Patreon, för att då börjar gå åt. Jag tittade precis.
Vantar eller halsduk?
Halsduken, nej. Lägg vantarna på halsduken, för att jag var inne och tittade här nu i inkorgen under tid som vi har spelat in, så alltså, det kommit in 4 nya mejl här, så att de går åt i stridström. Men stort tack för att ni är med, stort tack för att ni lyssnar. Sprid gärna ordet om podden, så hörs vi lite längre fram här när det då börjar närma sig kvartsfinal i Svenska Cupen. Tills dess så sarvi så, och så sarvi.
Hallå där nere!